Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Robin Sharmas The Monk Who Sold His Ferrari är en självhjälpsbok i fabens form. Den följer Julian Mantle, en framgångsrik men utbränd advokat vars kropp säger ifrån när han kollapsar i rättssalen. Efter krisen lämnar han sitt gamla liv, säljer sina lyxsaker och reser till Indien och Himalaya. Där söker han upp Sivanas vise män och återvänder senare för att berätta om deras läror för sin tidigare kollega John. Boken använder alltså en tydlig kontrast mellan yttre status och inre tomhet för att undersöka vad ett hållbart och meningsfullt liv kan vara. Sharma kombinerar idéer som meditation, självdisciplin och tjänande med välkända principer från västerländsk prestationslitteratur som målsättning, vanor och personlig utveckling. Syftet är inte att ge en realistisk skildring av andligt liv i Himalaya utan att göra ett antal livsregler lättillgängliga genom en enkel berättelse. Resultatet är en lättläst introduktion till medveten närvaro, fokus och värderingsstyrda val. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Julians sammanbrott gör materiell framgång till en otillräcklig måttstock. Julian Mantles hjärtattack är bokens avgörande startpunkt. Han har pengar, anseende, en dyr bil och en juridisk karriär på hög nivå, men hans vardag präglas samtidigt av stress, dålig hälsa och ensamhet. Sharma använder inte kollapsen för att hävda att arbete eller ekonomisk trygghet saknar värde. Poängen är snarare att framgång blir bräcklig när den enbart mäts i ägodelar, arbetstimmar och andras beundran. När kroppen och relationerna försummas kan den yttre bilden av kontroll dölja ett liv som inte längre fungerar. Detta perspektiv förklarar också bokens titel. Ferrarin är inte bara ett föremål Julian säljer, utan en symbol för identiteten han byggt kring prestation och status. Förändringen börjar först när han ser att den identiteten inte ger honom riktning. I en svensk vardagskontext kan temat läsas som en kritik av att låta arbete och tillgänglighet ta över återhämtning, familjeliv och hälsa. Boken förespråkar dock inte passivitet eller ett liv utan ambitioner. Den argumenterar för att ambition behöver ha en tydligare grund i värderingar, fysisk omsorg och upplevd mening. Krisen fungerar därför som en påminnelse om att regelbundet granska kostnaden för den livsstil man försöker upprätthålla. För det andra, Sivanas 7 dygder samlar bokens råd i ett system för vardaglig övning. Kärnan i boken är de 7 dygder som Julian lär sig av Sivan A's vise män. De omfattar att vårda sinnet, följa sitt syfte, ständigt förbättra sig, leva disciplinerat, använda tiden medvetet, hjälpa andra och leva i nuet. Sharma presenterar dem inte som isolerade goda råd, de ska förstärka varandra. Ett tydligt syfte gör det lättare att prioritera tiden och bättre prioriteringar skapar utrymme för motion, reflektion och relationer. Disciplin blir i sin tur mindre beroende av tillfällig motivation när den kopplas till regelbundna vanor. Strukturen är användbar eftersom många självhjälpsböcker stannar vid en enda idé, till exempel positivt tänkande eller målsättning. Här placeras målen i ett bredare ramverk där hälsa, karaktär och ansvar för andra också räknas. Samtidigt är modellen förenklad. Den tar begränsad hänsyn till sånt som ekonomi, sjukdom, omsorgsansvar och arbetsvillkor, vilka kan göra förändring svår. Därför fungerar dygderna bäst som frågor för egen planering, inte som en moralisk mall för alla. Läsaren kan exempelvis undersöka om kalendern verkligen speglar det som sägs vara viktigt, eller om återhämtning alltid skjuts upp. På så sätt blir systemet praktiskt utan att kräva att man lämnar sitt vanliga liv. För det tredje, trädgårdsmetaforen förklarar mental träning utan att göra tankar magiska. En av bokens mest återkommande idéer är att sinnet behöver skötas som en trädgård. Tankar, bilder och inre vanor beskrivs som sånt som får kraft genom upprepning. Om en människa hela tiden matar oro, cynism eller självkritik blir dessa mönster lättare att återvända till. Sharma rekommenderar därför meditation, koncentrationsövningar, läsning och medveten exponering för konstruktiva idéer. Avsikten är att göra uppmärksamheten mindre splittrad och reaktionerna mer genomtänkta. Bokens resonemang är mest användbart när det förstås som träning av fokus och beteende. Att lägga märke till en automatisk tanke kan skapa ett litet mellanrum före nästa handling. Det kan vara betydelsefullt i konflikter, vid uppskjutande eller när arbetsdagen präglas av ständiga avbrott. Däremot bör påståendet att den inre världen formar den yttre tolkas med försiktighet. Tankekraft kan inte styra olyckor, samhällsvillkor eller andra människors beslut. Bokens enklare formuleringar riskerar annars att lägga för stort ansvar på individen. Dess styrka ligger i den konkreta uppmaningen att behandla uppmärksamhet som en begränsad resurs. Istället för att bara hoppas på bättre fokus föreslår Sharma återkommande övning. För läsaren innebär det att mentala vanor kan påverkas gradvis, även om de inte kan lösas genom enbart positiva tankar. För det fjärde, disciplin och tidsanvändning, framställs som skydd för det viktiga. Sharma kopplar personlig frihet till självdisciplin, men inte främst i betydelsen hård kontroll. I boken handlar disciplin om att skydda sådant som lätt försvinner när dagen styrs av impulser och krav som sömn, motion, läsning, stillhet och arbete med långsiktiga mål. Julian lär sig att små, konsekventa handlingar har större betydelse än stora löften som aldrig blir rutin. Detta gör bokens budskap nära besläktat med modern vanelitteratur, även om dess språk är mer andligt än psykologiskt. Tidsdelen är särskilt central. Boken utgår från att tid är ett begränsat livskapital och att den därför bör fördelas med avsikt. Det innebär att planera, minska onödiga distraktioner och avgöra vilka aktiviteter som faktiskt för en närmare ens värderingar. Rådet är relevant i en vardag med mobilnotiser och flytande gränser mellan arbete och fritid. En enkel tillämpning kan vara att reservera en kort, återkommande tid för en prioriterad aktivitet istället för att vänta på en perfekt ledig dag. Samtidigt kan disciplinideal bli kontraproduktiva om de gör varje paus till ett projekt. Bokens mest hållbara läsning är därför att se rutiner som stöd, inte som bevis på människovärde. En plan behöver kunna ändras när livet förändras. Då hjälper disciplinen läsaren att värna sina prioriteringar, snarare än att skapa ännu ett krav att misslyckas med. Slutligen syftet. Tjänande och nuet vidgar bokens syn på personlig utveckling. Boken skiljer sig från ren prestationsrådgivning genom att den inte låter självförbättring vara slutmålet. Sharma framhåller att ett meningsfullt liv behöver ett syfte som sträcker sig bortom den egna vinsten. Julian beskriver sin förändring som en rörelse från självupptagenhet till ansvar, generositet och vilja att bidra. Tanken är att mål blir mer hållbara när de förankras i vad man vill ge till andra, inte bara i vad man vill uppnå för egen del. Detta knyts till uppmaningen att leva i nuet. Boken kritiserar vanan att alltid skjuta livskvalitet till framtiden efter nästa befordran, nästa köp eller nästa avslutade projekt. Närvaro betyder här att ge uppmärksamhet åt den aktivitet och den människa som finns framför en. Det är inte ett argument mot framtidsplanering, utan ett försök att hindra planeringen från att göra nuet osynligt. Kombinationen av syfte, medkänsla och närvaro ger boken en etisk dimension. Den frågar inte bara hur man kan bli effektivare, utan vad effektiviteten ska tjäna. För en läsare kan detta omsättas genom att formulera personliga mål tillsammans med frågor om relationer, samhällsnytta och vardaglig omtanke. Bokens svar är ibland idealiserat, men dess grundfråga är konkret. Om ens kalender och energi visar vad man värderar, vad visar de då i praktiken? Sammanfattningsvis. The Monk Who Sold His Ferrari passar främst läsare som känner att arbete, tempo eller materiella mål har fått större plats än hälsa, relationer och egen eftertanke. Den kan också fungera för den som är ny inom självhjälp och vill ha en enkel introduktion till meditation, målsättning, vanor och reflektion. Utan ett tekniskt eller akademiskt språk, den praktiska nyttan ligger i att den erbjuder ett sammanhängande sätt att granska vardagen. Läsaren uppmanas att se över sina prioriteringar, skapa återkommande rutiner, ge uppmärksamhet åt sina tankemönster och koppla mål till ett tydligare syfte. Boken passar sämre för den som söker vetenskapliga belägg, komplex psykologi eller detaljerade råd för svåra livskriser. Sharmas fabel använder starka kontraster och idealiserade lösningar, vilket kan kännas förenklat, men just enkelheten är också en del av dess genomslag. Istället för att bygga ett argument genom forskning eller långa teorier låter den en dramatisk livsförändring bära fram ett fåtal lättbegripliga principer. Jämfört med många böcker om produktivitet utmärker den sig genom att förena effektivitet med inre ro och tjänande. Jämfört med mer renodlat andliga böcker försöker den samtidigt ge läsaren konkreta vardagsrutiner. Den unika blandningen av affärsfabel, österländskt färgad visdom och handfasta övningar förklarar varför den har nått en bred publik. Dess mest rimliga värde är som en startpunkt för reflektion och små förändringar, inte som en fullständig modell för ett gott liv. Om du vill stödja Robin Sharma, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!